Det här är en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
Visst låter det härligt med en trygg och öppen arbetsplats där man har tillit till varandra. Där alla vågar säga exakt vad de tycker och där misstag diskuteras istället för att sopas under mattan. Det där är ju många chefers dröm. Men sanningen är att en trygg kultur är det aldrig något som du kan ta för givet. Den måste byggas dag för dag. Så hur gör man det där i praktiken? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Niklas Hermansson och i över ett decennium byggde jag världsledande team på Sveriges största nyhetsredaktioner innan jag för 5 år sedan kastade mig rakt ut och startade mitt eget bolag No More FOMO, No More Fear of Missing Out. Du lyssnar på Jobblivet för chefer och egenföretagare, en podcast från Unionen. Vårt mål är att ge dig stöd och inspiration för att du ska bli en vinnare i framtidens jobbliv. Okej, nu kör vi. Välkommen till programmet, Therese Tengner. Du är global HR-chef på Skanska.
Tack, härligt att vara här.
Och välkommen också till Dag Bremberg, ombudsman på Unionen.
Tack Niklas, kul att vara här.
Therese, hur ser det ut på ditt jobb, Skanska? Är den öppen och trygg?
Ja, men vi har absolut en ambitionsnivå att vara öppna och ha en trygg arbetsmiljö. För oss är det oerhört viktigt att medarbetare kan lyfta risker och oro som de känner. Det är liksom viktigt för innovation och vi är inom en verksamhet som har mycket risker med säkerhetsaspekter och det är låg marginal så att allas input behövs. Så för oss är det affärskritiskt också, inte bara ett mjukt värde så att säga.
Det är målet, men vet du att det är det? Och går det att mäta det där? Alltså hur vet man då att en arbetsplats är öppen?
Ja, men man kan titta lite på olika sätt. Vi har ju medarbetarundersökningar, vi har pulsundersökningar som man kan titta på. Man kan titta på rapporteringstrender. Men det verkliga sättet att titta på det är ju hur vardagen ser ut. Vilka röster hörs i rummet? Fördelas taltiden jämnt? Kommer frågor upp tidigt? Lyfts risker tidigt? Den typen av att titta på hur teamen beter sig helt enkelt. Men man får titta på lite olika sätt.
Och ifall vi kommer ganska snabbt till frågan, hur gör man det där? Ni kämpar ju på med det då. Och du har ju varit i din roll i 4 år, berättar du för mig. Vad ser du liksom några nycklar i hur man lyckas med de saker som du själv var inne på där att man vill uppnå?
Ja, men jag skulle säga, som ett stort bolag som Skanska så kan man tänka att man jobbar med det här på 3 olika sätt. Vi har våra ramar, där har vi våra värderingar, vi har våran uppförandekod. Det beskriver hur vi vill vara mot varandra och vilka beteenden som vi vill ha och vilka vi inte vill ha. Sen jobbar vi mycket med ledarskapet, där vi stöttar och utbildar ledare för att vara mer utforskande snarare än instruerande för att säkerställa just att allas input kommer in i dialogen tidigt. Det är ett viktigt ansvar för våra ledare. Och sen behöver vi ha ett systematiskt tänk hur vi jobbar med de här frågorna. Det vill säga om det väcks frågor, om det finns oro, om det rapporteras in någonting så behöver vi ha ett sätt att ta emot. Vara ärliga i våran insikt i att ta emot den här oron, utreda på ett objektivt sätt och snabbt sätt, agera på det och säkerställa att vi blir bättre som bolag helt enkelt. Så att de 3 bitarna skulle jag säga är det vi jobbar med.
Det är ganska tydligt ändå att följa ett ramverk, så här jobbar vi och sen så försöka då fostra, odla, utforskande chefer, ledare och sen så då systematiskt som du säger att faktiskt följa upp det. Dag, från ditt perspektiv, vad är en bra kultur på ett jobb? Vad skulle du svara på den frågan?
Ja, men jag får nog kopiera det Therese säger, att det är just det. Kan man mäta det som du är inne på, det är utmärkt. Och det kan man göra med olika enkäter och undersökningar. Och hur många tillbudsrapporter skrivs faktiskt till exempel? Hur många säkerhetsincidenter loggar vi i systemen och sådär? Då kan man ju se att man har en positiv utveckling, det vill säga att det blir fler sådana. Mm. För det är ju positivt. Det är ju ett sätt att liksom säga att vi har en bra kultur för att medarbetarna är aktiva och trygga med att lyfta problem helt enkelt.
Jag tycker det också, så det låter ju så fint med så här, det är viktigt med en öppen arbetsplats och så där. Det känns ju rätt i hjärtat och magen när man säger det. Men så tänker man sig som chef då, blir väldigt mycket jobb då, Therese. Alltså alla ska tycka till och så där.
Ja, det kan man tycka, men vid en första anblick. Men vi är ju så bra som vi är kollektivt. Den kompetensen vi har, vi behöver allas kompetens in i det här. Och vi pratar om det också, det finns risker i vår verksamhet, det är låg marginal, det är oerhört komplicerade projekt som vi bedriver. Vi behöver ha koll på riskerna väldigt tidigt så att alla behöver säkerställa att alla perspektiv kommer in. Så för oss är det inte en motsägelse utan det är ett sätt att jobba. Det är effektivt för oss att jobba på det viset.
Dag, vad ger du min teori och tanke om att det ger väldigt mycket jobb ifall det är liksom öppet arbetsplats och högt i tak, alla får tycka?
Ja, då är det
poängen. Therese sköter ner mig lite grann där, men...
det är klart att ju fler synpunkter du får in, liksom, desto mer jobb blir det, men det kanske också blir en bättre och mer stabil verksamhet utifrån liksom, det du får höra och det du kan liksom, åtgärda förhoppningsvis. Så att, ja, det får man ju ta helt enkelt. Det är meningen.
Okej, jag köper då. Alltså, allas kompetens kommer ju in och vi ser risker tidigare innan de händer. Jag kan förstå att det väger tyngre än att jag som chef då får väldigt mycket att tycka till om. Eller att ta hand om egentligen med åsikter. Okej, Dag. Säg att jag är då chef på en arbetsplats och då har vi lyckats med ett öppet klimat. Och så har vi anställda som har synpunkter på lite stort och smått. Men det där är ju inte något som jag kanske kan lita på att det är för alltid. Frågan till dig nu då är, hur kan jag agera förebyggande och främjande för att det här ska överleva?
Jag tänker att för dig som chef är det viktigt att alla chefer kommunicerar på samma sätt och gör det konsekvent och uthålligt. Det räcker ju inte med att säga en gång vi har högt i tak. Det är snarare så att det får en motsatt reaktion ibland att folk tycker att det är en klyscha. Så att det gäller verkligen att leva värderingarna. Och grunden är ju att man har en tydlig vision och mål och skapar mening för alla medarbetare i det man gör. Mm. Och sen behöver man ju då påminna om det här ofta och också visa vad det innebär i praktiken för alla medarbetare. Och värderingar som du nämnde, Therese, det är ju liksom det som vi känner oss trygga i. Om faktiskt är det vi lever, så fort det börjar liksom kännas som att det skaver eller att det hände någonting som gjorde att det där föll, då får man gräva sig upp i en ganska djup grop och liksom för att nå den här trygga nivån igen. Så det är ett konstant arbete, ska jag säga.
Konstant arbete, och så kom ihåg då också att det gäller att visa i handling istället för med ord. Det är som att man bygger ett luftslott så fort man håller på att hela tiden prata om att det är högt i tak. Och det är ju oftast inte det då kanske. Therese, vad ser du för någonting att få det här att vara beständigt och liksom hållbart över tid? Är det någonting annat än Dag? Vad Dag säger som du ser?
Jag håller med Dag. Det är precis så. Man behöver jobba med det hela tiden. Jag tror det är det första, att man behöver landa i att det kanske inte ger sig självt, utan att det behöver vara ett metodiskt arbetssätt faktiskt. Så det, jag köper i viss mån det du säger. Är det inte lite jobbigare att vara chef när man ska jobba på det här viset? Ja, det finns tendenser i människan att kanske vilja snabbspola sig förbi det här. Men det är så att vi behöver stötta cheferna i varför det här är viktigt. Precis som du sa, Dag, chefen behöver ju ha en bra bild och en tydlig bild av vad det är vi vill uppnå. För om alla förstår det och är tydlig med det, då blir ju arbetet meningsfullt och tydligt, och hur man ska säkerställa då att vi får in allas perspektiv. Det är ju en metodik, skulle jag säga. Och sen kan chefen föregå med gott exempel i att säkerställa att röster som kanske inte hörs tydligt nog lyfts in i konversationen. Man kan sammanfatta perspektiv. Man kan lägga på bordet att jag behöver fler perspektiv här. Vi behöver fler perspektiv innan vi kan ta beslut. Och också kanske i viss mån dämpa de som tar för mycket plats. Eller ställa frågor som att jag förstår inte. Jag kan inte det här. Det är ju magiska ord för en chef. Och det kan tyckas... Jag tror många chefer kanske inte tänker att de kan ställa den frågan. Men det är en viktig signaleffekt.
Vad ser ni på liksom varningssignaler då när det kommer till så här, oj, det här håller på att barka, vi har inte högt i tak och så. Ifall vi börjar med dig, Therese, vad ser du för någonting?
Ja, men det är ju om man tittar då på det som kanske är lite svårare att mäta då, men om man tittar på samtalsklimatet i ett team. Är det färre röster som hörs? Är det få röster som hörs? Är det lite dominanta röster kanske? Det kan vara jargong som skämtas bort, som kan vara åt det kränkande hållet. Frågor slutar ställas eller man slutar och komma med invändningar. Eller ett annat tecken, och möten kan gå fortare, eller att perspektiven blir för smala, eller en annan signal kan också vara att frågor kommer för sent. De kommer lite när någonting redan har hänt. Då kommer synpunkter eller frågor. Vi vill ju väldigt gärna ha det väldigt tidigt. Så det är lite olika signaler, skulle jag säga, man kan se.
Dag, är det någonting som du tänker på när du kommer till lösen? Jag är chef nu, har jag koll på det här? Är det högt i tak? Therese listar massor med olika saker. Är det någonting som du ser?
Ja, men jag tänker att ett verktyg är att göra enkäter ganska frekvent, varje vecka eller kanske till och med varje dag, för att fånga upp signalerna tidigt. Och om man då ser till exempel att det är få som svarar, att det sjunker med svarsfrekvensen, då är det i sig en varningssignal. Mm. Även om man inte vet exakt vad det beror på, så bör man agera på det.
Det är som i en butik, att man ska trycka på glad gubbe eller sur gubbe. Är det en liksom sån daglig grej? Som
man behöver nog vara lite mer specifik, skulle jag säga, för att fånga upp liksom frågor om stress och arbetsglädje och kontroll etc. Arbetsglädje är ofta en sån faktor som säger en hel del om hur man faktiskt har det på jobbet som kollektiv.
Man har ju frånvarostatistik, kan man titta på om vi tappar medarbetare. Kan man ju också titta på om de rör sig mellan team, de lämnar ett visst team. Det kan man ju också titta på om man vill liksom titta på mätpunkter. Vi gör också djupintervjuer på, får man säga, kategorier av medarbetare. Därför att jag är ödmjuk inför att mitt Skanska kanske inte är allas Skanska. Den bilden jag har av bolaget behöver ju inte med nödvändighet vara din upplevelse. Och jag tror att vi ibland som höga chefer glömmer, eller jag ska inte säga att man inte är ödmjuk, men man tror man ser. Så att också ha djupintervjuer med en viss kategori medarbetare och vara väldigt transparent med det. Det är flera av våra enheter i England till exempel som har gjort det, och också gjort det väldigt öppet inför medarbetarna, talat om att nu gör vi det här. Och så har man fått in den här inputen och varit väldigt transparent med den. Och den kanske inte i alla delar är smickrande, därför att upplevelsen är en annan. Och då blir man ju som ledning förpliktad att jobba med det här. Och så gör man det väldigt öppet och man följer upp i relation till medarbetarna vad det är som pågår eller vilka åtgärder man har. Det var ett exempel bara, att liksom också vara ödmjuk inför att min bild är inte nödvändigtvis din bild av bolaget.
Just det här med att ha många olika perspektiv som ni lyfter båda två, alltså just för att ta tillvara på alla röster, ta tillvara på alla idéer och så vidare. Men vem eller vilka ska sätta agendan då? Alltså, kan det vara så att vissa tar så mycket plats att det är de som definierar då den här kulturen och andra blir mer passiva? Vem ska sätta agendan, säger ni? Eller vad säger du, Therese?
Ja, men jag tänker att det är chefen. Det är chefen som ska vara tydlig med vad det är vi vill uppnå, hur vi ska samverka och samarbeta tillsammans. I praktiken så är det väl i mångt och mycket kanske en mötesbeteende. Om man nu, vi pratade om det innan, hur bryter man ner det här till konkreta åtgärder? Så som chef så har jag ett ansvar att alla förstår vad det är vi ska uppnå och att alla känner sig mandaterade också, i viss mån lite förpliktade att bidra. Och då behöver jag som chef säkerställa att återigen alla får en röst i rummet, att jag drar kanske lite in de som är lite tystlåtna. Lite som du sa, jag kanske behöver ta ett enskilt samtal med någon som tenderar att ta över ett samtal. Kanske drar åt det kränkande hållen. Det går ju absolut inte, det är ju inte okej. Men det tar man utanför rummet. Ställa frågor. Det här med att jag förstår inte, vi behöver ta det igen. Men och bjuda in och kanske sammanfatta också vad man hör. Så att vi säkerställer att vi får fram allting.
Är det svårare och svårare? Jag tänker på att nu lever vi två parallella liv. Alltså vi har det fysiska, du pratar om mötet och där finns det de som tar över. Och sen så har vi de digitala världarna, de olika plattformarna där vi kommunicerar kanske ännu mer nu. Även internt på ett jobb och så. Är det en stor utmaning? Att det finns två parallella världar där man då ska väntas ha koll?
Ja, det är ju nytt för oss det här hur vi ska jobba och jag kan förstå en oro inför det. Mm. Och det, vi alla känner att det går fort. Så jag tänker att även här behöver vi prata och vara transparenta. Vad innebär det och vad vill vi som bolag uppnå med de här kanalerna vi jobbar med också? Vad är det vi gör var och varför? Så att man inte känner att det här känns osäkert eller otryggt på något sätt. Så att, skulle jag rekommendera.
Dag, jag tänker på det här med visselblåsarfunktioner.
Mm.
Liksom, att kunna flagga anonymt och så, hur ser du på det?
Jo, men det är numera lagstiftat i Sverige, så det är klart att det är en sak vi behöver, därför att tyvärr är det inte så öppet på alla arbetsplatser och när det handlar om allvarliga incidenter och risker så då behövs den funktionen. Och det finns ju företag som jobbar specifikt med att hjälpa andra företag att hantera visselblåsarfunktionerna, så att det kan ju vara ett tips om man inte liksom har det riktigt, har kompetensen internt.
Och vi snackar liksom om det här att våga rapportera, våga berätta om risker innan de sker, hur viktigt det är. Men vilken kultur, vi har varit inne på lite tidigare, men vilken kultur skulle du säga, Therese, är det som krävs då för att man faktiskt ska våga rapportera in missförhållanden?
Ja, men jag tänker att man vill ha en kultur som är öppen inför lärandet, där det är välkommet att ta upp risker, att det är förväntat att man tar upp risker och där chefer möter medarbetarna i en nyfikenhet och en icke-fördömande stil så att säga. Så att det finns liksom ett genuint intresse att vi ska bli bättre. Sen är det väl inte alltid så när man använder sig av visselblåsarfunktionen och det är ju där den kommer in som ett oerhört viktigt komplement. Nu är det lagstiftat så det är ju inte något snack om att man inte ska ha det, men för oss blir det också ett komplement till det öppna samtalet som vi vill ha, det öppna och tidiga och ärliga samtalet i linjen, så är det ett bra komplement. Det kan vara situationer som gör att du känner dig obekväm med att ta samtalet. Det kan röra din chef eller du kan vara ny på jobbet eller så är du orolig för repressalier. Och då är det ju viktigt, då fyller den ju en väldigt viktig funktion. Och att vi jobbar då på ett bra och väldigt systematiskt sätt i hur vi utreder, att man är säkerställd anonymitet förstås, att man får återkoppling och att det faktiskt händer någonting. Mm. Det är viktigt. Tillbaka till din fråga där, vad är det som är viktigt? Jo, men det är att man ser att det händer någonting, att vi är genuina i att åtgärda och vara konsekventa när det gäller våra värderingar så att vi agerar.
Precis som Dag sa tidigare, att det handlar ju om att visa i praktiken vad som gäller och inte bara prata. Liksom. Therese, har du något som konkret exempel på när man har just använt den här tjänsten, visselblåsare? Vad kan det vara för någonting?
Jo, men vi välkomnar ju att vi får anmälningar, lite som Dag var på förut här, att det är sunt att vi får anmälningar. När det är för få anmälningar från en viss enhet, då drar man öronen åt sig. Det vi får in, det kan vara att det är någon som agerar mot en kund på ett otillbörligt sätt. Det kan ju vara case när någon har skott sig på bolaget eller kundens räkning. Det är ju oerhört allvarligt. Så det kan vara ett exempel. Det är väldigt sällan förekommande, men det kan hända. Jag som HR-chef drar ju åt mig alla indikationer på om huruvida det finns chefer som inte är bra chefer. Så att då får jag ju en möjlighet att följa upp och titta på det. Så att det är många ärenden som kommer och de är av olika karaktär. Ibland är de inte några regelöverträdelser, oftast inte. Det kan vara i uppförandekoden hur vi beter oss. Men det kan också vara att man är missnöjd med en situation. Så kan vi i HR-ledet, utan att anonymitet röjs då förstås, men ligga lite närmare där. Så det är för mig en bra kanal så sett också.
Vad händer sen då? Alltså någon beter sig in till möten, kommer in då en rapport om. Vad blir nästa steg rent konkret för er?
Jo, men vi utreder ju vad det är som gör källande. Det här sker ju via en anonymiserad kanal, så att vi har ju indirekt dialog med den här personen. Vill man inte höras av igen så är det okej, men har man möjlighet att indirekt och få mer information. Så vi sätter ju ett team att utreda det här. Ett oberoende team som går till botten med vad som gör källande. Och så följer man upp och så har vi en etikkommitté på koncernnivå. Vi har också etikkommittéer i varje enhet. Så att man också ska kunna, beroende på seriositet i vad som gör källande, kan diskutera och landa i en rekommendation när vi väl ser, har utrett så mycket som det går. Och sen är det regelöverträdelse eller uppförandekod, då kommer ju den här personen få vidkännas det, att vi agerar på det. Hela tiden så möjliggör vi ju för rapportören att få information om vad som händer. Ibland är det inte en regelöverträdelse, men det kan vara något annat. Det kan vara support som behövs in i det teamet. Det kan vara någonting annat som inte stämmer, som det kan behövas från HR-sida och ligga närmare.
Ja, men Niklas, vi måste också komma ihåg att visselblåsarfunktion är bra att den finns. Men 99 gånger av 100 så lyfter man ju frågorna utan att vara anonym på en bra arbetsplats. Så är det ju. Och vi har ju nästan alltid i Sverige en skyddsorganisation, det vill säga vi har arbetsmiljöombud och kanske en skyddskommitté, så att det finns kanaler och rutiner för att liksom lyfta eventuella problem eller risker som man ser.
För att man ska få in de här rapporterna så handlar det ju om tillit. Jag är nyfiken på, det är stort ord, vad är det för er? Therese, vi börjar med dig sen Dag. Tillit, vad är det för någonting?
Ja, men tillit för mig är att vi litar på varandras intentioner, att vi litar på våra kompetenser, att vi är tydliga med vad vi vill uppnå. Och att vi vill nå det, våra mål tillsammans. Det skulle jag säga är tillit. Och att vi, som Dag sa förut, att vi gör det vi säger att vi ska göra. Har vi sagt att vi ska göra något så följer vi igenom och säkerställer att det är gjort. Att vi också att vi lever våra värderingar. Mm. Men väldigt mycket att vi litar på våra intentioner, skulle jag säga. Goda intentioner.
Dag, tillit för dig, vad är det?
Ja, men det är något du bygger upp sten för sten, skulle jag säga, med tydliga bekräftelser av att vi gillar att människor kommer med synpunkter och förslag till oss och vi applåderar det högt och tydligt varje gång. Då bygger man det uppåt. De gånger man missar, ja, men då kanske det faller bort några stenar då. Och gör man bort så rejält så är man kanske ner i en grop, som sagt då. Men det gäller att jobba systematiskt mer. Och jag hade ett exempel här om dagen när det var en koncernchef som skrev ett sånt där långt brev till alla medarbetarna. Och så är det en person som svarar, också ett långt brev, med synpunkter och kritik och sådär. Och avslutar med, ja, du kommer väl aldrig svara på det här och jag ska ändå snart gå upp på pension, så det spelar inte så stor roll. Men då svarar koncernchefen långt och tydligt och applåderar inlägget, fast det är kritiskt. Och det är en väldigt tydlig signal då, att han tar sig den tiden och alla ser detta. När det kommer från högsta nivån, då är det naturligtvis mer tillitsbyggande än om det bara är min närmsta chef.
Verkligen. Det är ju imponerande av honom att ta den striden. Man vet ju aldrig hur det kan sluta ju.
Nej, det kan bli en väldigt lång debatt kanske på intranät och sådär som kan vara svår att hantera. Men ja, sen får man ju också ha i minnet då att människor är väldigt olika. För en del så kanske det passar att uttrycka sig så i skrift digitalt på nät. För andra så är det kanske i ett videomöte, de flesta inte ska jag säga. Och för en tredje kategori så är det ju på de fysiska mötena, det är då man känner sig bekväm att kanske lite spontant komma med synpunkter och förslag. Så att här behöver vi, som du sa, jobba strukturerat och systematiskt för att fånga upp olika individer och deras sätt att kommunicera.
Och hur mäter vi då det här vi har faktiskt byggt upp? Nu har ni så fint sagt, det här är tillit. Så här bygger vi det, börjar du vara inne på idag. Men hur mäter vi det då, den här tilliten? Hur gör ni idag, Therese?
Ja, men vi var på det. Man får titta på lite olika, vad ska man säga, sätt att mäta. Vi har ju medarbetarundersökningen där vi har specifika frågor som syftar till att mejsla ut just och kunna mäta just det här. Vi pratar om pulsundersökningar förut. Sen är det ju vardagsbeteenden. Vi pratar om det. Kommer risker upp tidigt? Kommer frågor för sent? Hur beter sig cheferna? Får man in indikationer tidigt i processerna på oro över någonting? Samtalsklimat, den typen av... Och jag tänkte det du sa också förut, att jag tänker att som chef så behöver man också vara ute mycket och ställa mycket frågor. Ställa öppna frågor. Inte det som du sa, det är videomöten och det kan vara e-mail-korrespondens, men att chefer är ute mycket och ställer öppna frågor för att få höra svaren från medarbetarna. Det är ett sätt också.
Att faktiskt vara där ute på golvet och ställa frågor. Då kan man ju blotta sig själv och visa sin okunskap över verksamheten.
Ja,
kräver ju modiga chefer och ledare.
Ja, men det är ett jättestarkt signalvärde. Och jag brottas lite grann i urran med mina kollegor som gillar att ställa frågor för att, nu talar vi om intention igen, att få höra att vederbörande kan svaret. Och är det då en hög chef på andra sidan som får frågan som svarar, nej, jag vet inte, men jag kan kolla med teamet. Så blir ju det liksom 10 av 10 poäng där. Och där finns det, vi är många som är duktiga specialister på vårat ställe. Så vi har en förbläss lite grann för de här projektledarna som kan alla svaren i huvudet. Så jag bråkar lite med mina kollegor när vi är ute att ställ frågan men gör det med en god intention. Och döm inte om vederbörande inte kan svaret utan spelar in sitt team istället.
För det i sig visar ju på mod, alltså att man inte bara direkt säger någonting utan man faktiskt också tar in fler perspektiv.
Ja, och att vi som ställer frågan gör det med syfte att vederbörande ska kunna spela in.
Vi lever ju just nu liksom i en tid där man säger att allt fler beslut kommer att fattas att vara så här datadrivna, och vi har liksom AI på arbetsplatserna som kan bearbeta massor med data och hjälpa oss i kanske hitta riktning framåt och sådär. Hur tror ni att det här kommer att påverka den här personalkulturen på jobbet framåt när vi pratar om tillit och högt i tak och samtidigt som det är tekniker som bestämmer? Hur ser du på det där, Therese?
Ja, men det är en intressant fråga, för den påverkar ju oss och det går ju så rasande fort just nu. Men jag tänker att först och främst så tänker jag att teknik kan hjälpa oss i ett bättre beslutsunderlag. Så att det är bra om vi kan vara öppna inför det. Men sen tänker jag att vi som bolag behöver vara transparenta i hur vi avser att jobba med teknik och AI. Och att det, om vi inte är det, så då skapar det en oroskänsla, tror jag, i medarbetarna. Att det blir lite svart låda känsla i att man vet inte hur det brukar. Så vad syftet är med hur vi brukar ny teknik. Sen tänker jag att det är stöttande för ledarna att jobba med teknik och AI. Det ska inte vara att vi ansvarsöverlämnar. Det är fortsatt ledarskap i att äga frågorna, det personliga mötet kommer fortsätta och allas input kommer fortsätta, och viktigt, men det ska stötta ledarna. och verksamheten.
Dag, är det någonting som du, från ditt perspektiv som du ser när vi pratar om det här med den nya arbetsplatsen som blir mer digitaliserad, datadriven, AI, och, men samtidigt så måste vi ha kvar tilliten där?
Ja, men det är en jättesvår fråga förstås. Men när det gäller AI-utvecklingen så går det så rasande fort som du säger, Therese, att det ska jag inte ens försöka spekulera i. Men det vi redan ser ändå är väl att medarbetare kan uppleva att deras specialistkompetens inte tas tillvara på samma sätt därför att man använder AI istället. Om du till exempel jobbar med kommunikation så kanske du tycker att ja, men jag kan faktiskt formulera den här texten väldigt bra. Det behövs inte någon AI-tjänst. Och AI är ju inte fullkomligt än så länge i varje fall. Så att där har vi ju en möjlig risk för konflikter, att medarbetare upplever att ja, det de kan syns inte längre på samma sätt.
Vad skulle ni säga är liksom viktigast på framtidens arbetsplats? Är det tillit, kontroll eller transparens? Du får bara välja en.
Ja, det blir förstås tillit.
Det blir tilliten, det är nu det vi har pratat om idag. Och Therese, du ser väl kontroll då såklart?
Ja, absolut. Nej, men man vill ju inte behöva. Man ser ju inte en motsägelse i den. Framförallt tillit och transparent. De går ju verkligen hand i hand, tänker jag. Och sen kontroll, ja det är klart. Sitter man som jag gör med ansvar för en väldigt, väldigt stor verksamhet så behöver jag ju trycktesta och säkerställa att det funkar. Måste jag välja så är det klart att utan tillit går det inte. Det är ju absolut fundamentan i det här. Så är det.
Och det får bli de sista orden. Tack till dig, Therese Tengner från Skanska, för att du var med idag.
Tack, jättetrevligt.
Och tack även till dig, Dag Bremberg, ombudsman på Unionen.
Tack igen, Niklas.
Och så tack till dig som har lyssnat också på Jobblivet för chefer och egenföretagare. En podcast från Unionen med mig, Niklas Hermansson. Vill du veta mer om vad Unionen kan göra för dig så besöker du unionen.se. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.